Hej och välkomna till avsnitt 1008 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 78 i min serie om USA-valet 2020. Igår den 14 januari amerikansk tid så höll demokraterna sin sjunde primärvalsdebatt på Drake University i Des Moines, Iowa. Här följer en analys och sammanfattning av debatten. Varmt välkomna! Ja, då tänkte jag kommentera debatten som tog slut för ungefär 5 timmar sedan i Iowa. Men innan jag gör det så tänkte jag berätta och informera om några saker som hände strax innan debatten. Och min senaste podd om valet 2020, del 77, den släppte jag ju i söndags den 12 januari. Och där berättade jag bland annat att Marianne Williamson hoppade av presidentvalsracet. Dagen därefter, måndagen den 13 januari, alltså i dagen före debatten, debatten som hölls då igår, kan man säga då, så meddelade också senator Cory Booker att även han hoppar av racet. Och Cory Booker, han meddelade alltså det dagen före debatten, och det var ju på ett sätt en markering där han visade lite grann sitt missnöje över att han inte hade kvalat in, eller att han inte fick vara med i hans ögon i debatten då i Des Moines, Iowa. Och han motiverade också avhoppet med att han helt enkelt inte kunde samla in de pengar som behövdes för att driva en tillräckligt seriös kampanj för att gå vidare nu när racet blir ännu mer intensivt och primärvalen kör igång verkligen på riktigt och det är blodigt allvar. Han förklarade också att eftersom han inte kunde vara med i debatten så var det ännu svårare att få den uppmärksamhet som behövdes för att få in pengar. Och han betonade också en annan ganska intressant sak, och det är något som det pratas alldeles för lite om, kanske i synnerhet i svensk rapportering, men det är att riksrättsprocessen mot Donald Trump slår ju på ett sätt också lite negativt mot de demokratiska kandidaterna, och i synnerhet nu när riksrättsprocessen är bollad över till senaten, för det innebär att senatorerna måste infinna sig i senaten för riksrättsprocessen. Och det finns ju nu ett antal senatorer som är demokratiska presidentkandidater. Amy Klobuchar är senator, Bernie Sanders är senator, Elizabeth Warren är senator, Michael Bennett som vi aldrig har hört talas om, han är fortfarande med i racet och han är också senator. Och såklart också då, Cory Booker är också senator. Så att han betonade att det var rätt att åka till senaten och göra sitt jobb där, men det skulle samtidigt ta tid från kampanjen, och han, i motsats till de andra, hade inte råd med det. Så att det var faktiskt också en orsak till att han hoppade av. Så att man kan säga att, ja, vill man så kan man säga det som att demokraterna sköter själva lite grann i foten med riksrättsprocessen. Ja, att de demokratiska presidentkandidaterna i alla fall, de hade hellre varit ute och kampanjat i Iowa. Men det var i alla fall de orsaker som han angav till att han hoppade av. Och några ord om hans kampanj, Cory Bookers kampanj. Han hade några huvudfrågor. Dels så ville han motverka vapenvåld. Han kom ifrån, han var ju svart och hade växt upp i en del svarta områden som var lite farliga och sådär. Så att vapenvåld var en angelägen fråga för Cory Booker. Även criminal justice reform, alltså kriminalvårdsreform, där han då ansåg att fängelsesystemen och sånt skulle behöva reformeras. Och Donald Trump har ju tagit politik, stiftat politik i den riktningen också. Och framförallt, det jag kommer att minnas Cory Booker för, det var att han var väldigt positiv när han liksom pratade i debatterna i synnerhet. Han menade alltid att vi måste se på helheten och vi måste komma samman och vi kan om vi vill och America can rise och såna saker. Så att en positiv karaktär. Och jag var ju inte alltid positiv till Cory Booker. Innan det här presidentvalsracet så tyckte jag att Cory Booker var en dålig kopia av Barack Obama. Under racets gång så ändrade jag mig och fick en mycket bättre och en mycket mer genuin syn på Cory Booker som en genuin person. Och jag tyckte bra om honom, och det är synd att han försvann då. Men han kanske inte höll hela vägen. Men för er som vill veta lite mer om Cory Booker så gjorde jag ett ganska ingående poddavsnitt om hans historia. Och det var podd 740 och del 11 i min serie om valet 2020. Och det avsnittet sändes den 3 februari 2019, alltså för ungefär ett år sedan. Och där berättade jag ganska många intressanta detaljer om Cory Booker, och han har verkligen en spännande livshistoria, och han är en ganska stor kandidat, så därför jag ägnar lite extra tid åt honom så här då. Så att lyssna gärna på det avsnittet, poddavsnitt 740 från den 3 februari 2019. Med det sagt så går vi vidare till en annan sak som hände ganska direkt innan debatten, och det var att CNN släppte en nyhet om att Bernie Sanders och Elizabeth Warren hade träffat varandra i Washington DC i december 2018 och ja, de är vänner sedan tidigare och båda är väldigt progressiva och de diskuterade sina framtida presidentkampanjer. Och den här informationen har CNN byggt på fyra olika källor och för att göra lång historia kort så diskuterade man olika fördelar och nackdelar med varandra och Bernie Sanders ska då ha sagt att du är kvinna så du kan inte vinna och på så vis försöka på något sätt avstyra Elizabeth Warren så han själv då kunde suga upp alla vänsterröster och ja, den nyheten droppades nu då och man kunde ju då tänka att det här kommer såklart att komma upp på debatten och det gjorde det också, jag kommer att komma in på det lite senare då, men det var en sak som hände. Sen det som hände absolut direkt innan debatten, det var att Donald Trump kampanjade på Panther Arena i Milwaukee i delstaten Wisconsin och han kampanjade på en fullsatt arena och både han och vicepresident Mike Pence som också var där nämnde ganska ofta demokraterna och de demokratiska kandidaterna inte minst. Mike Pence som introducerade Donald Trump, han sa så här:
President Trump promised to rebuild our military and President Donald Trump delivered. This president has already signed the largest increase in our national defense since the days of Ronald Reagan. And you all here in Wisconsin know the armed forces of the United States are the greatest force for good the world has ever known. And I have to tell you, as I travel around the country and around the world, our troops know they have a commander-in-chief who will always have their back.
Och Donald Trump, han nämnde också Iran, synen på operationen mot general Soleimani och protesterna mot ayatollah-regimen i Iran och USA:s roll och så vidare. Och om det sa Donald Trump så här:
Have you seen what's happened in Iran? The protesters are on our side. First time ever. They're on our side. In fact, they put this big American flag on the street. And the Iranians, thousands and thousands of Iranians, we're supposed to walk on it and trample it and step and beat the hell out of it. Every one of them went around that flag, around the flag. They didn't want to touch it. They love America. They love our country. That's called progress. But at this very moment, the good people of Iran are taken to the streets in numbers like nobody's seen before. And they're really protesting the repressive regime and demanding a better future. You know, they're great people. And they're tired of watching their leaders plunder Iran to stoke violence and death and war. But I've warned the Ayatollah and the government of Iran that they must not harm, hurt, or kill any protesters. The whole world is watching. It's watching. They've killed thousands of protesters. We support the Iranian people and their courageous struggle for freedom.
Sen kommenterade Donald Trump också de demokratiska kandidaterna som han ansåg då inte dög för att skydda det amerikanska folket.
But we are building this wall. We're over 100 miles right now. And it's already having a tremendous impact on people not being able to come into our country. Bernie and the radical left cannot protect your family and they cannot protect our country, nor do they want to, I think. According to Elizabeth Pocahontas Warren, who has somewhat less Indian blood in her than I do, and I have none. Remember? Oh, we hit her hard. But I hit her too early. But now it doesn't matter. She's not going anywhere. But she said, right, that Bernie stated strongly that a woman can't win for president. A woman can win for president. She said that Bernie said a woman can't win. I don't believe that Bernie said that. I really don't. So, you know, just know Bernie, it's not the kind of a thing he'd say. If you want to keep America safe, just vote Republican. We're doing so well. We're doing so well.
Och Donald Trump nämnde också och betonade vad han ansåg var demokraternas häxjakt mot honom med den här riksrättsprocessen. Och om det sa Donald Trump så här:
As we begin the year, our economy is booming, wages are rising, poverty is plummeting, crime is falling, and America is the envy of the entire world. And then our opponents say, we're not going to win. Let's impeach President Trump. Got the greatest economy in our history. Our military has been totally rebuilt. Let's impeach him. While we're creating jobs and killing terrorists, Democrats in Congress are wasting America's time with demented hoaxes and crazy witch hunts that have been going on, by the way, from the day I came down the escalator with our future First Lady. The impeachment hoax, it's a total hoax. This is based, just think of this. This is based on a perfect phone call. Did anybody read the transcript? It's a perfect call. In fact, if you go back and look at Lyndon Johnson, all of them, Lyndon Johnson was sort of a tough guy. Can you imagine his phone calls? He's probably looking down or looking up, and he's probably saying, these people have gone crazy. That's the nicest call I've ever. In fact, somebody said, I never knew you could be so nice on a telephone call. But this is all based on a simple phone call that was totally appropriate, where the president of Ukraine said there was no pressure on us. Didn't even know what they were talking about. The foreign minister said they want to impeach the president of the United States over a perfect phone call. It's the greatest hoax ever perpetrated on our country.
Så det där var alltså några klipp från det kampanjrally som Donald Trump och Mike Pence höll direkt innan demokraternas primärvalsdebatt. Och med det sagt så går vi över till själva den demokratiska debatten. Ja, om vi då går in på debatten den 14 januari 2020, demokraternas sjunde primärvalsdebatt i ordningen och den första primärvalsdebatten av, ja man kan säga av andra halvlek av den här tvååriga demokratiska långa primärvalscykeln, och även den sista debatten innan det blev allvar på riktigt med Iowa Caucus den 3 februari, det val som inledde hela primärvalscykeln. Och den här debatten anordnades av CNN och Desmond Register och hölls alltså i Iowa. Och debatten inleddes med en fråga till respektive kandidat om varför just den kandidaten skulle vara bäst som commander-in-chief, alltså överbefälhavare. Och Bernie Sanders var först ut och han sa det han alltid brukar säga, nämligen att han 2002 var emot Irakkriget. Och han var en av få som var det, och det visade att han hade ett väldigt gott omdöme och han var därför lämplig att vara commander-in-chief. Därefter så bollade moderatorerna över frågan till Joe Biden som man då menade hade visat dåligt omdöme med Irak. Och Biden sa att det var ett misstag för 13 år sedan att ge president Bush rätt att gå i krig. Man hade gett honom rätt med motivering då att han skulle försöka få in FN-inspektörerna i Irak igen, som Saddam Hussein hade kastat ut. Men ja, sett i efterhand så var det ett misstag, tillstod faktiskt Joe Biden. Och sen så började Bernie Sanders och Joe Biden att ordväxla lite grann om Irak och det här med synen på omdöme, vad ett omdöme verkligen var. Och efter att de två hade pratat lite så bollade samma frågare vidare till Amy Klobuchar, och hon sköt in helt enkelt, eller hon fick frågan varför hon skulle vara bättre på utrikespolitik än Pete Buttigieg. Och att man vill ställa de två mot varandra, det beror på att de har bråkat tidigare. De gjorde det i den förra debatten den 19 december 2019, och nu försökte man få igång en liten fight här igen då för att göra debatten mer spännande. Klobuchar sa att hon hade motsatt sig Irakkriget och att hon skulle vara bättre än Pete Buttigieg på grund av sin erfarenhet från senaten. Pete Buttigieg har en styrka med att han har varit veteran, krigsveteran i Afghanistan. Det har inte Klobuchar varit, men hon sa att i senaten så har jag fått mycket erfarenhet av utrikespolitik. Jag har stått upp för amerikanska soldater, deras rätt till utbildning, deras rätt till sjukvård och så vidare. Och hon betonade att hennes senatserfarenhet gjorde henne som lämplig till commander-in-chief. Och hon sa också att Trump var på väg att ta in USA i ett nytt krig, och alltså ett krig med Iran då, och att därför var det bra att kongressen nu hade tagit en resolution för att stoppa sådana krig. Pete Buttigieg, han förklarade att han minns att han hade tjänstgjort för 10 år sedan med soldater som knappt minns 9/11-attacken 2001 och knappt minns omröstningen om Irakkriget, och att man har fastnat i ett evighetskrig och att det har växt upp en ny generation som måste kriga för händelser som de knappt har några egna minnen av alls. Och han sa att det är mycket mer vi måste tänka på än bara terrorism. Det handlar om cyberhot och det handlar om klimat och det handlar om utländsk valpåverkan och så vidare, betonade Pete Buttigieg. Elizabeth Warren då, som är en person som jag har sagt tidigare, eller jag berättat tidigare, att hon har ingen lång historia av någon stark utrikespolitisk profil. I hennes bok så nämner hon knappt utrikespolitik, och under den här kampanjen under året som har gått, 2019, så har utrikespolitik varit hennes allra svagaste fråga. Nu förklarade hon det som alla presidenter alltid brukar säga, att en presidents första prioritering är att hålla amerikanska folket säkert, tryggt. Och hon sa att ett sätt att göra det handlar om att känna till vad militären har gjort, och hon berättade då att hon hade tjänstgjort i utrikeskommittén eller militärkommittén i senaten, och att hon har träffat många soldater och att hennes bröder har varit soldater, och att hon verkligen stöder sjukvård såklart för soldater, utbildning för soldater, och att krigsveteraner inte ska bli lurade av finansinstitut som lovar guld och gröna ängar när de kommer hem. Så att hon förde ju frågan om commander-in-chief-ansvaret, säkerheten, in på hennes huvudfrågor, nämligen att motverka korruption och finanshajar och spekulationer och sånt. Det är det som hon är, det är det som är hennes kärnfrågor, och hon styrde in det här på det också, så det tyckte jag var ganska intressant då. Hon nämnde också såklart då cyberhoten och klimatet, och hur man spenderar pengar på försvarsindustrin och såna saker, och Pentagon och sånt, att man måste helt enkelt samarbeta mer med sina allierade snarare än att USA ska styra allting själv. Tom Steyer då, som jag berättade i min förra podd, faktiskt fick en plats på den här debatten. Han är väldigt vältalig, Tom Steyer, och det tycker jag att, ja, det har han visat i alla sina debattframföranden, och han gjorde det igår också. Och han sa att man kan anförtro honom med jobbet som commander in chief, därför att han har jobbat internationellt i årtionden, betonade han. Bernie Sanders kom sen in på Iran och Ayatollahn, och, eller rättare sagt, Bernie Sanders fick frågan, man menade att Ayatollahn i Iran vill att alla amerikanska soldater lämnar Mellanöstern, och det har ju du, Bernie Sanders, också menat, och konsekvensen av det kan vi väl se. Det var ganska intressant att CNN sa det, det kan vi väl se i vad som hände när USA lämnade Irak, jo då kom ISIS in. Och Bernie Sanders, han svarade inte på det direkt, men han sa att, ja men titta på historien, vi har haft två katastrofala krig i USAs historia, dels Vietnamkriget och dels Irak, och det är vår tids stora krigskatastrofer, menade Bernie Sanders. Och båda de här krigen, Vietnam och Irak, byggde på lögner, menade han. Och nu har vi en president, Donald Trump, som ljuger igen, och vi kan inte gå på det, utan vi måste bygga internationella koalitioner och inte agera bilateralt alltid, menade Bernie Sanders. Joe Biden, han menade att Donald Trump hade sänkt USAs förtroende, och att de allierade i Europa, de jämförde nu USA och Iran med varandra och gav dem någon slags moral equivalence, menade Joe Biden. Och det visade på hur fel Donald Trump styrde skutan. Amy Klobuchar, hon vill ju vara det moderata alternativet då till Joe Biden, och det intressanta är det att hon vill vara moderat inte bara i inrikespolitik utan även i utrikespolitik, så att hon gav de här svaren som egentligen ingen, inte ens Joe Biden, för han är väldigt mycket fast i gamla saker. Han får hela tiden frågor om Irakkriget och liknande saker, och det här med dealen med Iran, han får frågor om och sådär. Amy Klobuchar har inte varit med aktivt på samma sätt. Hon har lång erfarenhet, men hon har inte varit med, och det gör att hon får inte kritik på samma sätt som Joe Biden får, och det ger henne faktiskt möjlighet att prata lite mer om hur hon faktiskt ser på världen, och det fick hon möjlighet till igår också. Och hon förklarade till exempel att hon skulle faktiskt lämna några soldater kvar i Mellanöstern, alltså hon skulle inte dra bort alla soldater, och hade hon varit president så skulle hon inte ha förflyttat trupperna från gränsen mot Turkiet, och att man gjorde det, att Trump gjorde det, det skadade USAs allierade, menade Amy Klobuchar. Och även i Irak, det så omtalade och kritiserade Irakkriget, så skulle hon ha lämnat några soldater kvar även där. Mot den här bilden då så kom sen Elizabeth Warren in, och hon sa att soldaterna måste ut och att man måste sluta tänka att man kan lösa allt med soldater. Och ja, som jag sa, Elizabeth Warren är ju inte, utrikespolitik är inte hennes grej, och det här var ju det enklaste av enkla svar. Soldaterna måste ut och man måste lösa det med andra sätt. Det är liksom, ja, ni förstår själva. Men det var så Elizabeth Warren bröt in i det här. Sen kom Bernie Sanders igen och han bröt in efter Pete Buttigieg, och han sa helt enkelt att amerikanerna är trötta på eviga krig, och det är egentligen det som är kontentan. Amerikanerna är trötta och vi har på hemmaplanen infrastruktur som fallerar, vi har hemlösa och vi har massa sådana globala problem som vi måste lösa, och världsproblemen de måste lösa diplomatiskt genom att världen enas, sammanfattade Bernie Sanders den saken. Sen kom man in på operationen om Soleimani och man diskuterade lite hit och dit där, men kontentan var fortfarande att alla egentligen var inne på det här, nästan alla, att Mellanösterns problem måste lösas gemensamt, och Tom Steyer han sa också det, och sen gjorde han en Elizabeth Warren, hon förde in Commander in Chief-grejen på finansfrågor, och Tom Steyer han förde snabbt in hela den utrikespolitiska krisen på klimatkrisen, för det är det som är hans huvudfråga, klimatet, han är the climate candidate just nu, Tom Steyer, och han förklarar då att Mellanösterns problem måste vi lösa gemensamt, men sen måste vi också lösa gemensamt klimatkrisen, väldigt fin övergång där. Pete Buttigieg, han var väldigt tydlig med att vi måste stoppa Iran från att få kärnvapen, sen menade han samtidigt att Donald Trump hade gjort det enklare för Iran att få kärnvapen med att upphäva Obamas avtal med Iran som Pete Buttigieg tyckte man borde ha behållit, men han var ändå väldigt tydlig, Pete Buttigieg, med att Iran kan naturligtvis inte skaffa kärnvapen, och jag tror inte att Pete Buttigieg är någon som skulle ha kompromissat med Iran på samma sätt som jag då anser som konservativ att Obama-administrationen gjorde, dels därför att Pete Buttigieg har en ganska, han har en genomtänkt syn på Mellanöstern, det finns bitar han inte förstår, men man märker att det här är en kandidat som har varit i krig, som har verkligen har sett det här på riktigt, och det är en av Pete Buttigiegs styrkor, sen också på sidan om, jag menar, Pete Buttigieg är homosexuell och Iran är jättekänd för att hänga homosexuella och sådana saker, så att jag tror inte att Pete Buttigieg har nått över för Iran faktiskt, och han var väldigt tydlig att Iran ska inte få kärnvapen. Amy Klobuchar, hon förklarade också att hon skulle förhandla mer och så här, och sen så kom man också in på Nordkorea, det är en situation där då, alltså Donald Trump har under lång tid försökt förhandla med Nordkorea genom att personligen träffa Kim Jong-un, och jag har ju följt den här processen i mina poddar länge, och vi hoppades på i början att wow, det är värt ett försök, det kanske fungerar. Sen har Kim Jong-un gett Donald Trump och gett hela USA kalla handen gång på gång, och Joe Biden fick nu frågan om han skulle ha mött Kim Jong-un, därför att det var faktiskt prat om att Obama också skulle ha gjort det en gång i världen, och Biden sa att nej, jag skulle inte nu ha mött Kim Jong-un därför att vi har sett att det inte fungerar, däremot så skulle jag pressa Kina att pressa Nordkorea, sa Joe Biden, och jag skulle bygga upp alliansen i Asien igen som Donald Trump har rivit ner, och menade han. Och vi kan spela ett klipp, för det här har varit ganska roligt. Pratet om Nordkorea var den första humoristiska grejen i den här debatten, och det var ungefär 30 minuter in, så att det var en ganska torr debatt ganska länge. Sen kom det en ganska rolig, ett roligt meningsutbyte om Nordkorea mellan Bernie Sanders och Joe Biden. Lyssna här.
And I would put enormous pressure on China, because it's also in their interest for them to put pressure on North Korea to cease and desist. But I would not meet with, absent preconditions, I would not meet with the, quote, supreme leader who said, Joe Biden is a rabid dog, he should be beaten to death with a stick. I count that.
Other than that, you like him.
Other than that, I like him, and he and he got a love letter from Trump right after that.
Och efter det här då kom Tom Steyer in och han sa att han skulle inte möta Kim Jong-un. Och när han sa det så kunde man då ställa det i ljuset utifrån det ni nyss hörde från Sanders och Biden. Och det man tänkte då på Tom Steyer är att han är, okej, han är vältalig, men han är extremt tråkig. Och han är tråkigare än alla andra kandidater på scenen, inklusive Amy Klobuchar, som i grund och botten inte är så rolig, men som man ändå har lärt sig att dra vissa skämt. Och när man lär känna henne så är hon ganska kul ändå. Men Tom Steyer kändes snustorr, så tyvärr för Tom Steyer. Men i alla fall då, så gick man vidare och man pratade om Trumps handelsavtal med Mexiko och med Kanada och hur kandidaterna såg på det. Amy Klobuchar, hon försökte få in det hela på att nu är vi i Iowa och vi måste tänka på vad handeln innebär för Iowa, sa hon, som försökte få in frågan på den delstat som är väldigt viktig för henne. Hon har ju besökt alla Iowas 99 counties, gjort en full grassley, det jag pratade om i förra podden, och det var ett smart sätt för henne att få in det på lokalfrågor, för hon vill profilera sig i Iowa då. Bernie Sanders, han sa nej till Donald Trumps avtal, och sen diskuterade han hamnade i en ny konflikt, Bernie Sanders, med Joe Biden om just synen på handelsavtal, och det var också ganska intressant, och där Sanders menade att Biden, ja, hans avtal handlar om storföretag och sånt, medan Sanders egen syn handlar om arbetare. Och frågan om handelsavtal också, det gjorde också Elizabeth Warren väldigt energisk, för jag tyckte fram tills ungefär 40 minuter in i debatten att Warren har ju sjunkit undan. Min bedömning i början av debatten, det var att Bernie Sanders leder, han är den som tar mest utrymme, han är energisk, han är glad, Biden sköter sig hyfsat utifrån hur vi nu har sett under 2019 att han brukar uppföra sig, men Warren var ganska i bakgrunden. Men nu fick hon energi när de pratade om handel och avtal, och hon kunde prata om företag och finansinstitut och sådana saker, så att hon fick energi med den frågan, och den energin höll i sig lite grann längre också. Och Tom Steyer, han sa nej till Trumps klimatavtal, eller till Trumps handelsavtal, därför att han ansåg att Trump hade inte tagit klimatet i akt tillräckligt mycket. Och även Pete Buttigieg betonade klimatet ganska mycket i den här frågan, att vi måste ha handelsavtal som också tar klimataspekten i akt. Bernie Sanders fick sen då frågan, det var inne på tidigare, och det som Donald Trump nämnde i sitt tal i Wisconsin, han fick frågan Bernie Sanders om han hade sagt till Elizabeth Warren att kvinnor inte kan vinna. Och Bernie Sanders gav, tyckte jag, ett väldigt bra svar här. Han sa att nej, jag har inte sagt så, och han svarade med lite humor. Men sen så gav Warren sitt svar, och det var ju väldigt, ja, det var ett klockrent svar det också. Så att lyssna på det här. Det här är Sanders och det här är Elizabeth Warren.
Let's not turn to an issue that's come up in the last 48 hours. Senator Sanders, CNN reported yesterday that, and Senator Warren confirmed in a statement that in 2018 you told her that you did not believe that a woman could win the election. Why did you say that?
Well, as a matter of fact, I didn't say it. And I don't want to waste a whole lot of time on this, because this is what Donald Trump and maybe some of the media want. Anybody knows me knows that it's incomprehensible that I would think that a woman could not be president of the United States. Go to YouTube today. There's a video of me 30 years ago talking about how a woman could become president of the United States. In 2015, I deferred, in fact, to Senator Warren. There was a movement to draft Senator Warren to run for president. And you know what? I said, stayed back. Senator Warren decided not to run, and I did run afterwards. Hillary Clinton won the popular vote by 3 million votes. How could anybody in a million years not believe that a woman could become president of the United States? And let me be very clear. If any of the women on this stage or any of the men on this stage win the nomination, I hope that's not the case. I hope it's me. But if they do, I will do everything in my power to make sure that they are elected in order to defeat the most dangerous president in the history of our country.
So, Senator Sanders, I do want to be clear here. You're saying that you never told Senator Warren that a woman could not win the election.
That is correct.
Senator Warren, what did you think when Senator Sanders told you a woman could not win the election?
I disagreed. Bernie is my friend, and I am not here to try to fight with Bernie. But look, this question about whether or not a woman can be president has been raised, and it's time for us to attack it head on. And I think the best way to talk about who can win is by looking at people's winning record. So, can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections. The only people on this stage who have won every single election that they've been in are the women, Amy and me.
Och efter det så kom Amy Klobuchar in, och hon ville också prata om hur det var då att kan en kvinna vinna ungefär. Och det här är någonting som hon har försökt göra en profilfråga av. Hon har ju mångt och mycket tagit över feministrollen, lite grann i alla fall, från Kirsten Gillibrand från New York som var med tidigare och hoppade av förra året. Och Amy Klobuchar har en lite mer arbetarprägel på sin syn på kvinnliga rättigheter snarare än Kirsten Gillibrands gamla identitetspolitik. Men i alla fall, kvinnofrågan är någonting som Amy Klobuchar har gjort en stor sak av, och hon försökte komma in där lite grann, men det var ändå Warren som verkligen ägde den här frågan i debatten, därför att det var mot Warren som den här kritiken, oavsett om det är sant att Bernie Sanders sa sådär eller inte, det var ändå mot henne den här kritiken hade riktats. Så att det var Warren som verkligen tog den här poängen, och Warren fortsatte att driva ganska bra resonemang, och jag som då gillar historia, jag tyckte verkligen om det här, den här delen av Warrens resonemang.
Does anybody in their right mind think that a woman cannot be elected president? Nobody believes that. If Hillary Clinton got 3 million votes, more votes than Trump. So who believes that a woman can't win? Of course a woman can win. But the real question is, how do we beat Trump?
Senator Warren, I want to give you the final word.
So I do think it's the right question, how do we beat Trump? And here's the thing. Since Donald Trump was elected, women candidates have outperformed men candidates in competitive races. And in 2018, we took back the House, we took back state houses because of women candidates and women voters. Look, don't deny that the question is there. Back in the 1960s, people asked, could a Catholic win? Back in 2008, people asked if an African American could win. In both times, the Democratic Party stepped up and said yes, got behind their candidate, and we changed America. That's who we are.
Därefter så avslutades direkt av debatten. Debatten var ju alltså 2 timmar och i del 2 så kom man in på sjukvård. Amy Klobuchar, hon betonade återigen där att hon är moderat även på inrikespolitiska planet och hon tog avstånd tydligt från Medicare for All. Alltså det här förslaget som både Elizabeth Warren och Bernie Sanders förespråkar. Och sa helt enkelt att deras förslag är inte realistiska. Vad som behövs är satsningar på riktiga saker. Som till exempel, sa Amy Klobuchar, långvård. Alltså man har inte det i USA på samma sätt som i Sverige. Så rätten för långtidssjuka eller de som har liksom medfödda sjukdomar som gör att livet går åt ett håll snabbare än för de friska men ändå under ganska lång tid, många år kanske. De måste man ta hand om bättre. Och långvård är någonting som man aldrig pratar om i USA, sa Amy Klobuchar, utan folk får lägga ut från egna fickor och liknande. Och det var jätteintressant att hon lyfte det, för jag visste inte det på det sättet som hon lyfte fram det. Och mycket intressant av Amy Klobuchar. Joe Biden noterade, han mumlade ganska mycket. Ja, vad ska man säga om det? Det är inte schysst egentligen att påpeka de sakerna, men hela poängen att Bernie Sanders kändes som att han hade energi och att han har blivit typ 10 år yngre av den här hjärtoperationen som jag alltid återkom och kommer till, som han gjorde i oktober och förra året. Och ja, sen så fortsatte man att diskutera en del andra saker. Och det visade sig också när han fick en fråga om hans planer, Bernie Sanders planer och socialistiska planer som kostar skjortan, inte kommer att göra landet bankrutt. Och där sa Bernie Sanders att nej, det kommer det inte göra, utan jag kommer att rädda amerikaner. Och det intressanta med Bernie Sanders svar, det var att han var så övertygande, därför att kritiken mot Bernie Sanders, den är befogad. Och kanske till och med ännu mer befogad än den är mot Elizabeth Warren, för hon vill också spendera hur mycket som helst, men Bernie Sanders vill spendera ännu mer på massa olika program. Och det är en legitim fråga att fråga sig om det här verkligen är realistiskt. Det är en jättelegitim fråga. Men medan Warren tidigare i höstas svamlade bort de här frågorna och inte kändes trovärdig, så är Bernie Sanders totalt självsäker. Ja, det är klart det går. Det är bara höja skatten. Det är bara att liksom se till att det funkar för vanliga amerikaner, kan han säga. Totalt övertygad. Och även om det kanske inte är sant, så låter det övertygande och det räcker i sådana här debattsammanhang. Åtminstone så räcker det så här länge. Och det var det intrycket jag fick också när Bernie Sanders fick den här kritiska frågan om hur ska du finansiera dina grejer. Så att det var jätteintressant. Joe Biden och de andra, de menade att det var en mycket bättre väg att bygga vidare på Obamacare och att det är legitimt att kritisera Bernie Sanders för att han inte berättar hur han ska finansiera saker. Amy Klobuchar var inne på det också och sådär. Pete Buttigieg, han förde in en intressant sak, någonting som republikanerna ibland, inte Donald Trump, men innan Donald Trump så pratade republikanerna väldigt mycket om att sanera finanserna, alltså statsskulden och budgetunderskottet. Och det här tog Pete Buttigieg också upp och han sa att därför är det viktigt att berätta om hur man finansierar saker, därför att vi har en stor statsskuld och ett stort underskott. Så att jag tycker Pete Buttigieg är en ansvarstagande kandidat. Han pratar om saker som demokrater normalt inte pratar om. Och ja, det gör honom verkligen intressant. Sen hamnade han också i en ordväxling om sjukvård då, tillsammans med Elizabeth Warren. Och ja, efter det här så kom han in på nästa fråga och det var frågan om barnomsorg. Warren, hon är för dagis och att det ska vara gratis dagis i USA och liknande saker. Och sen längre fram så kom han in på om det skulle gå för en kandidat att stå emot Trumps attacker. Joe Biden fick den frågan och han svarade att ja, det skulle det gå. Och ja, debatten fortsatte och man kom in på slutanföranden där. Och vi kan spela några klipp från det.
Senator Klobuchar, let's begin with you.
Donald Trump thinks this is all about him. I think it's about you. It's not about his resorts or his tweets or even his ego. It is about your healthcare. It is about your schools. It is about your lives and your future.
Mr. Steyer.
Look, I played team sports my entire life. The bond between teammates is deep and emotional and full of love. And as far as I'm concerned, the American people are my teammates. And if there's one thing I will not permit, it is someone to run down the field and kick my teammate in the face. And that is exactly what I've seen over the last 7 years, traveling around this country, seeing these Republicans led by Mr. Trump basically kicking the American people in the face. We can take back this country, and together we can save the world.
Mayor Buttigieg.
This is our moment. This is our one shot to defeat Donald Trump.
Senator Warren.
So I sat here in the break and just made notes about many of the things we didn't get to talk about tonight. How the disability community is struggling for true equality. How gun violence and active shooter drills worry every mother in this country. How children are living in poverty and seeing their life chances shrink. How trans women, particularly trans women of color, are at risk. Black infant mortality, climate change that particularly hits Black and brown communities. People who are being crushed by student loan debt, farmers who are barely holding on, people struggling with mental illness. And yet I come here tonight with a heart filled with hope. And it's filled with hope because I see this as our moment in history, our moment when no one is left on the sidelines.
Senator Sanders.
The major question is, how does it happen in the richest country in the history of the world that half of our people are living paycheck to paycheck, trying to get by 9-10 bucks an hour? How does it happen that when the top 1% owns more wealth than the bottom 92%, half a million people are sleeping out on the streets tonight? This is the moment when we have got to think big, not small. This is the moment where we have got to have the courage to take on the 1%, take on the greed and corruption of the corporate elite, and create an economy and create a government that works for all of us.
Vice President Biden.
Character is on the ballot this time around. The American character is on the ballot, not what Donald Trump is spewing out, the hate, the xenophobia, the racism. That's not who we are as a nation. Everyone in this country is entitled to be treated with respect and dignity. We have to restore America's soul, as I've said from the moment I announced. It is in jeopardy under this president of the United States.
Ja, det var alltså en sammanfattning av Demokraternas sjunde primärvalsdebatt den 14 januari 2020. Och den stora övergripande frågan som jag tror många vill ha svar på i den här debatten, det var vilken av kandidaterna som framstod har störst chans att faktiskt besegra Donald Trump. Det är ju den fråga som har betytt mest för de demokratiska väljarna, och det var den frågan som låg i mitt bakhuvud också. Och ja, om man ska se vinnare så skulle jag inte säga att vinnaren av debatten var personen som kanske har störst chans att vinna besegra Donald Trump. För vinnaren av debatten var i mitt tycke Bernie Sanders, och det var Bernie Sanders väldigt tydligt. Jag har ju sagt många gånger att han varit mycket piggare Bernie Sanders sedan han gjorde den här hjärtoperationen i oktober var det va. Och i den här debatten som började väldigt försiktigt, alltså man märkte att alla kandidater insåg allvaret, att nu är det allvar på riktigt, därför att den 3 februari så smäller det i Iowa caucus, och därför vågade ingen ta ut svängarna för långt. Men det som ändå var mest sig själv i början och var liksom ändå energisk, mest energisk, det var Bernie Sanders, och det höll i sig. Han var rolig, han var energisk och ja, han visade framfötterna på ett bra sätt, så jag tycker att Bernie Sanders var den tydliga och klara vinnaren. Han ger ju väldigt enkla svar som jag sa när jag analyserade det hela, men han gör det på ett trovärdigt och, eller snarare på ett övertygande sätt, och han lyckades med den här debatten, och jag tror att hans chans att vinna Iowa caucus har ökat efter den här debatten. Men det innebär inte att han kanske är den mest sannolika och mest starka kandidaten att besegra Donald Trump. Det är en liten annan sak som jag kommer in på lite mer i slutet då. Men Bernie Sanders var debattens vinnare, anser jag. Tvåan då, jo, jag skulle vilja säga att det var Elizabeth Warren. Hon hade en väldigt trög start, och i början när jag följde den här debatten så tänkte jag att oj, Elizabeth Warren hamnar långt ner och Sanders och Joe Biden högt upp, och kanske lite grann Amy Klobuchar. Men i takt med att hon kom in i debatten så vart hon bättre och bättre, och jag har gett några klipp här på några av hennes svar som jag tyckte var väldigt bra. Så att Elizabeth Warren på andra plats, och ja, det är en fight. Hon är tillbaka i fighten om demokraternas progressiva falang, lite grann i alla fall, även om jag tycker att Bernie Sanders var starkare. På tredje plats, då funderade jag på, var det Joe Biden eller var det Amy Klobuchar? Jag tycker så här att om man nu måste välja så skulle jag sätta Amy Klobuchar på tredje plats. Därför att hon har inte lyft, alltså hennes förra debatt den 19 december, den gick väldigt bra, hon var den tydliga debattvinnaren, men hon har inte lyft i opinionen. Och jag skulle säga att den debattinsats hon gjorde nu innebär samma sak. Hon kommer sannolikt inte att lyfta i opinionen här, men hon gav väldigt bra svar. Hon visade att hon är en mittenkandidat i inrikespolitik och utrikespolitik, och att hon verkligen har tänkt igenom de här sakerna. Hon är inte en mittenkandidat bara för att hon måste eller för att det inte finns någon plats någon annanstans, utan för att hon har verkligen tänkt på de här frågorna utifrån sitt perspektiv, och det gör henne till en tydlig konkurrent, ideologiskt i alla fall, med Joe Biden. Så får hon inte samma utrymme som han, och jag tror inte den här debatten kommer att förändra så mycket, men hon var bra, Amy Klobuchar, och som jag sagt förut, skulle hon vara med i ett val till och man väl känner henne, så tror jag hennes chanser skulle vara mycket större. Men trea sätter henne som i alla fall. På fjärde plats så vill jag placera Joe Biden, och det beror på att han var inte helt övertygande, men han var stabil, och vi har ju sett nu under 2019, det har ändå varit diskussioner, Joe Biden är gammal, han är gaggig, det funkar inte, upp och ner och så här i vad man har tyckt om Joe Biden. Men genom allt det här så har han ändå gått stabilt. Han har varit den stabila, om inte alltid ledaren, så den mest stabila av alla demokratiska primärvalskandidater. Och han gjorde ingenting i den här debatten för att förändra det till det sämre, utan Joe Biden är frontrunnern, och allt som han själv gjorde i den här debatten i alla fall visar att han kommer att fortsätta vara det, om inte nu kanske Sanders höjer sig ännu mer eller något sånt där. Men Joe Biden var en stabil kandidat och han behövde inte vara mer än så. Så att Joe Biden på plats 4, och det är ändå ett plus skulle jag vilja säga för honom. På plats 5 så skulle jag placera Tom Steyer, och det beror på att han har gjort väldigt bra ifrån sig. Men han har kommit in, man kan väl säga okej, det är hans pengar som har fått honom in på debattscenerna, men han har ändå visat att han är talför. Snustorr, tråkig, men ändå talför. Och det visade han i den här debatten också. Jag menar, hans stora konkurrent här, det är ju Michael Bloomberg. Och Michael Bloomberg har också mer pengar, eller mycket pengar, mer än Tom Steyer, men båda har väldigt mycket pengar. Och båda har använt pengarna till fullo för att verkligen komma ut i det här racet. Och av de två så är det Tom Steyer som har tagit sig in på en debattscen. Michael Bloomberg, han spenderade kvällen med att twittra. Han kommenterade debatten genom att twittra, och det var ingen som läste det. Jag garanterar att ni har säkert inte följt honom på Twitter igår, jag gjorde inte heller det, men de flesta som följer det här, de såg debatten, och ja, så att jag menar, där i den dragkampen mellan de två rika, Tom Steyer och Michael Bloomberg, så leder Tom Steyer, så att det är intressant. Han har gjort en bedrift på så vis. Så att Tom Steyer på femte plats. Och det är såklart då näst sist. Men det intressanta här då, det är den person som kommer sist. Och den personen gillar jag ganska mycket. Och det är Pete Buttigieg. Jag tycker han är talför. Han påminner om John F. Kennedy. Han har samma reflekterande förmåga som Barack Obama. Och han verkar cool helt enkelt. Men det hjälpte ju inte alls i den här debatten. Därför att han visade lite grann att han säger samma saker. De sakerna han sa i den här debatten hade han lika gärna kunnat säga typ i maj förra året. Samma sak, att vi måste besegra Donald Trump, men vi måste själva se till att inte falla i samma fälla och så vidare och så vidare. Så jag menar, Pete Buttigieg var bra, men vi har sett det här förut. Det är old news så att säga. Så att han kanske breakade lite för tidigt, Pete Buttigieg, vem vet. Men jag tror inte att den här debatten på något sätt kommer ändra någonting för honom. Han har ju lätt att öva, han gör det inte längre, och jag tror inte att den här debatten kommer att lyfta upp honom längre. Utan nu tror jag att Bernie Sanders och Bernie Sanders just i Iowa, men sen på det stora hela Bernie Sanders och Joe Biden framstår som de två huvudkandidaterna, om nu inte Elizabeth Warren lyckas bryta sig in. Men jag tror faktiskt inte att den här debatten räcker för det, så att jag tror att vi har ett race mellan Bernie Sanders och Joe Biden, och Bernie Sanders vann den här debatten tycker jag, men däremot så är det ju så att Joe Biden har en större chans att besegra Donald Trump i ett allmänt val, så att ja, vi får se vad som händer. Men det var i alla fall min korta analys av den här debatten. Sen då på frågan, jag kan säga en sak till också innan jag avslutar det, att just det här med att vem kan besegra Donald Trump, det var ju huvudfrågan då. Och jag skulle vilja säga att Joe Biden har störst chans, absolut. Men jag menar, lyssna på de här klippen som jag spelade innan av Donald Trump på hans rally i Wisconsin och jämför det med Joe Bidens svar. Alltså, Donald Trump är, man kan resonera varför Joe Biden inte är lika rapp och sådär, och man behöver inte gå in på den diskussionen. Men jag menar, Bernie Sanders har mer energi än Joe Biden, men Bernie Sanders kan inte vinna över Donald Trump på grund av att Bernie Sanders i princip är, han är socialist, och det blir jättelätt att avfärda honom som kommunist. Och även om det finns en progressiv falang inom det demokratiska partiet som älskar Bernie Sanders, så är fortfarande USA alldeles för höger och för konservativt för att acceptera någon som Bernie Sanders som president, tror jag. Så jag tror inte Bernie Sanders på ideologiska grunder kan vinna över Donald Trump, även om han kanske har karisman och orken och sådär. Men alltså Joe Biden, han har inte karisman och orken. Han kanske har ideologin rätt att kunna kämpa om mittenväljare mot Donald Trump, men han har ju liksom inte energin. Jag menar, lyssna på Donald Trump och rallyt som jag spelade i inledningen. Det var energi, det var snabba repliker, och Trump kör ju spontant. Joe Biden på den här debatten, det var inläst och inövat, och det är klart det är skillnad på att hålla tal och att debattera, men alltså Donald Trump känns mer energisk än Joe Biden. Det är bara ett faktum. Och jag tror att det skulle, vara jättesvårt faktiskt för Joe Biden att konkurrera med Trump. Och i synnerhet om de debatterar. Där skulle Trump sannolikt vinna. Så att, ja, har Demokraterna någon kandidat som kan vinna över Donald Trump? Mitt svar är att, ja, sanningen är ju att ingen vet. Vi får se i höst. Men alltså, mitt svar så här spontant är att svaret är nej. Biden har inte karisman. Han har inte energin. Och... Bernie Sanders har inte ideologi, så att säga. Så att ska man bara analysera kort just nu utifrån den här debatten, så skulle jag säga att Donald Trump, det ser mycket, mycket lovande ut för honom i höst. Det var avsnitt 1008 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som jag driver ideellt i syfte att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, vi hörs snart igen, allt gott tills dess. Thank you.